Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen. Det är den internationella brottsofferdagen idag, så därför släpper vi detta avsnitt. Tänk dig att vara mamma till två pojkar som av polisen misstänks för mord på en annan pojke. Att genom media få höra om skuldfrågan gentemot dina barn som 19 år efteråt visar sig vara fel. Du lyssnar på Brottsofferpodden och idag träffar vi Annika. Mamma till de två pojkarna som 1998 var huvudmisstänkta för mordet på 4-årige Kevin. Vi har även med oss Liv från Brottsofferjouren som kommer berätta för dig som lyssnare hur de arbetar, vilka som kan få hjälp av dem och hur viktigt det är att faktiskt söka hjälp. I det här avsnittet är jag, David Johansson, producent, och den som intervjuar är Joakim Lindén.
Hej Annika och hej Liv, välkommen till den här podcasten Brottsofferpodden.
Tack.
Jag är jätteglad att ha er med här idag. Det blev väldigt snabba ryck. Så här, igår blev det här klart och idag sitter vi här. Och vi sitter på Clarion Hotel, deras poddstudio. Jag vill tacka dem. Så här, det är jävligt schysst att vara här. Nu svor jag, det är väldigt snällt av dem att låta oss vara här. Men ni tänkte, ni har varit på seminarium precis. Ni kan berätta lite snabbt varför ni har varit där och vilka ni är.
Absolut. Jag heter Liv och jag jobbar på Brottsofferjouren Sverige. Och det är då paraplyorganisationen för alla Sveriges brottsofferjourer. Och vi har idag firat, kanske är fel ord, men det är internationella brottsofferdagen imorgon. Som vår gamla förbundsordförande, dåvarande, instiftade för 31 år sedan. Och då har Brottsoffermyndigheten idag haft ett evenemang här på Norra Latin, och då har vi på Brottsofferjouren haft ett seminarium. Vi ville lyfta anhörigperspektivet, anhöriga till brottsoffer. För de behöver också stöd och vi erbjuder stöd till anhöriga. Och då bjöd vi in Annika som, ja, du kan ju få berätta mer om ditt case, Annika. Jag tror många, det kanske inte ger så mycket om man bara säger Annika. Men när du berättar så tror jag många kommer känna igen din story, för den har varit väldigt uppmärksammad i media.
Så är det ju. Annika, mamma till Christian och Robin i Kevin-fallet. Jag har fått varit äran att berätta, varit med idag och berätta om mina erfarenheter ur just anhörigperspektivet.
Ska vi dra lite kort, Kevin-fallet, det var att dina söner blev misstänkta och sen skyldiga för att ha begått mördat den här 4-åriga Kevin, 98 va?
Ja, det stämmer.
Yes, yes. Och ursäkta att jag avbröt det, men...
Nej, ingen fara.
Har du fortsatt?
Ja, nej, men jag berättade om de två första månaderna kan man säga. Första förundersökningen som då ledde till att att de befanns skyldiga helt enkelt. Det var ju aldrig någon domstolsprövning eller så. Men vi fick klart för oss att det skulle vara våra två killar som hade...
Vad fick du för känsla då när du fick höra att dina söner har... gått det här mordet?
Ja, men det är så mycket känslor. För det första är det otroligt svårt att ens tänka tanken att dina barn skulle kunna ha gjort något sånt här. Du kan inte ta in det. Och sen bidrog det till så mycket annat och att vi fick lämna Arvika och så här. Och det är ju något vi har levt med väldigt många år, så att det har ju haft jättestora konsekvenser på många områden.
Hur länge har det varit att kunna lämna Arvika?
Ja, många av oss har ju inte, alltså flera av oss i familjen har ju inte kommit tillbaka än och kanske inte tänker göra det heller. Jag själv bor i Arvika kommun och barnas pappa bor också i Arvika, men killarna bor inte i Arvika.
Hur länge pågick den här så kallade förundersökningen innan de fastställdes skyldiga?
2,5 månad.
2,5 månad.
Mm.
Så här, och det måste ha varit jättejobbigt.
Det var det. Många långa förhör, många långa dagar på polisstationen. Barn som mådde dåligt, vuxna som mådde dåligt. Christian hade precis börjat i ettan dagen efter Kevin hade hittats död. Det är nästan svårt att beskriva med ord faktiskt. Det var kaos. Hela vår tillvaro och existens rycktes ju undan.
Fick du någon hjälp då? Eller var det bara att du var mamma till två mördare? Eller fanns det någon hjälp för dig att få?
Nej. Alltså det var brist på information. Det fanns ju socialtjänsten blev inblandad så vi hade en familjeassistent. Barnen fick träffa en barnpsykolog. Men däremellan vet jag inte om jag tycker att det var så mycket till hjälp. Jag fick jaga information. Och man hade 1000 frågor och väldigt svårt att få svar på dem, upplevde jag.
Du berättade ju också att du inte hade fått information ens från polisen och inom rättsväsendet om vilka rättigheter du hade och dina barn hade.
Ja, nej. Ingen alls.
Hur kommer det sig att inte den informationen kom fram? Nu har jag ju läst på lite om det här fallet att polisen gjorde ju något jättefel. Nu ska vi kanske inte sitta här och klandra dem. Det är inte det vad den här podcasten handlar om. Men de har ju gjort bort det. Har de gjort bort det här också? Eller blir det svårt att nå? Hur gör ni på brottsofferjouren för att nå ut? Får ni någon så här ett mejl? Nu är det en människa som behöver hjälp. Eller måste ni söka upp anhöriga eller offer?
Den största delen av dem vi har kontakt med förmedlas från polisen. Polisen ska fråga när man polisanmäler om man vill ha kontakt med brottsofferstöd. Så det är de flesta av kontakterna som vi har. Och vi försöker ju allt vi kan att nå ut så att alla ska veta om att vi finns. Så att även personer som inte har polisanmält brott och kanske inte ens vill göra det kontaktar oss. För det får man göra. Vårt stöd är kostnadsfritt. Och vi har tystnadslöfte och det finns liksom inga krav på någonting. Utan det är bara medmänskligt stöd och information om sina rättigheter som vi kan erbjuda. Så det är en stor utmaning vi har att nå ut så att alla vet det. Och det erbjuder även stöd till vittnen och anhöriga, inte bara de brottsutsatta.
För att det är ju människor som har blivit misshandlade eller våldtagna kanske känner att man har är en belastning. Självkänslan inte hör när de kanske inte vill söka hjälp. De kanske inte vill ha i vägen. Mm. Hur gör man för att nå sådana människor? Finns det någon så här typ uppsökarverksamhet för att nå sådana också?
Ja, uppsökarverksamhet är kanske att ta i. Ja. Men vi försöker kommunicera ut att vi finns och vad vi kan erbjuda dem. Och just att det är ett medmänskligt stöd och det är helt liksom förutsättning. Det är ett kravlöst. Vi hoppas att vi ska nå ut till fler och fler så att alla vet att vi finns.
Och man får vara anonym och allting.
Eller? Absolut, det får man vara.
Men om vi går tillbaka till det, Annika. Och dina barn misstänkta för det här. Såhär, och då har det gått ett par månader och ständiga polisförhör och allting. Vad hände sen? Liksom? Såhär, när vad säger man, belika dig? Det heter något annat kanske, men typ den här känslan att mina barn har mördat den här Kevin. Liksom. Var det en känsla som var i det? Var det alltid osäker på det?
Nej, jag har nog alltid varit osäker, men du har också blivit matad med när vi blev placerade på BUP, barn- och ungdomspsykmottagningen. Och du blir väldigt matad med att du måste ta in, du måste acceptera det här, att det är så här. Och till slut så inser du ju som förälder att det spelar ingen roll hur många frågor och du har som du vill ha svar på. Så är det ju fortsatt det här du kommer att bli matad med. Och också att du blir tvungen att förhålla dig till det där. Även om du inte vill acceptera det så måste du förhålla dig till det. Där och då för att kunna hjälpa dina barn. Det är bara så. Men jag vet inte, jag tror inte aldrig du kan ta in det där fullt ut alltså.
Nej, jag fick en chock när jag hörde det här första gången. Ja. Och igår när jag höll på att läsa lite mer om det också började jag tänka, vad är det här? Liksom. Så här och återigen, jag ska inte hålla på och prata om polisen. Men man börjar undra liksom vad som händer. Det är mänskligt att fela, men det finns ju stort män i det här. Måste jag tycka så. Ja, men här på något sätt så blev det en del av din vardag liksom, att det blev att du vände 18 år. Det gick där. Ja. Så här. Och när blev det en del av typ?
Det är svårt att säga faktiskt.
För ni bestämde er bara för att hålla det här hemligt, eller?
Ja, och det blev ju liksom... Alltså när du måste förlika dig med... Alltså, och bara, även om inte du tar åt det, men du blir tvungen att liksom leva med det här. Då blir det ju helt andra förhållningssätt. Alltså, vi var ju i Karlstad, inte så långt hemifrån. Och det var ju ständigt en rädsla av att vi skulle i något sammanhang, och särskilt killarna då, bli kopplade till just den här händelsen. Att det här är de här två barnen. Och det var ju så mycket media och i lilla Arvika, alla visste ju vilka vi var. Mm. Och vi tyckte det var bra att inte behöva lämna längre än till Karlstad med tanke på familj och nära och kära och sådär. Men det var ju en rädsla som vi hade i många, många år, 5-6 år. Mm. Med den här väskan packad. Att utifall vi blir avslöjade eller vad vi ska säga, då kan vi kanske inte erbjuda barnen en trygg plats här i Karlstad, utan då måste vi vara redo att dra.
Men de blev dömda, men de blev inte fråntagna liksom. De var för unga för att tas från er. Så ni fick
de testade allt det också, fast då tog vi strid.
Okay.
De ville försöka att fosterhemsplacera killarna, men kontentan av det var att vi vann där, men beslut togs om att barna, syskonparet, skulle säras på. Så en av killarna har bott med mig och en av killarna med pappa.
Ah. Sorgligt alltså.
Mm. Ja, verkligen. Alltså, hur blir det? Det här är ju också en sån här intressant grej. Alltså staten, den som tror sig veta, den som har svaren, den som man ska typ kunna luta sig mot, säger en sak och du inombord känner något helt annat. Mm. Hur har det varit liksom? Att...
Ja, men alltså du nästan stänger av till slut. För att återigen det här att du inser ju till slut att du har ingen val. Men det är ju också så att där och då när tillvaron slås samman för en, som både som förälder och mamma, och alltså du, under den perioden, under första förundersökningen, så blir du matad både från polismyndighet och socialmyndighet och barnpsykologer att vi finns här och vi övervakar dina barns förhör. Vi kommer att gå in och bryta om vi anser att de far illa. Det är bra om du finns i kulisserna här, men och vi påkallar din uppmärksamhet om det behövs. Så där och då, när allt är så skört och du är jättetrasig och livrädd, så gör du ju inget annat än tro på vad de säger.
Ja, jag förstår
du är
det.
Väldigt utlämnad.
Ja. Det här kanske är en väldigt personlig fråga, men blev det på något sätt att du tittade på den här barnen annorlunda vid något tillfälle? De har mördat någon?
Nej.
Eller var det att det ändrades aldrig?
Nej, men alltså det är mitt kött och blod. Det kan du aldrig ta från en förälder. Så är det ju bara. Du vill hjälpa dem till varje pris. Även om du inte har verktygen. Och då är det ju ännu mer så att du förlitar dig på dem som finns där. Så är det ju.
Hur tycker du att Annika skulle betett sig om man säger så här, om man visste om brottsofferjourens hjälp och sånt som finns? Hur en person vill se om det händer igen? Jag hoppas verkligen inte det ska hända någon annan igen. Men hur ska de gå tillväga för att få hjälp? Så här, ska polisen meddela Annika där på plats att kontakta brottsofferjouren, eller ska hon göra det?
Alltså båda alternativen är ju fullt möjliga. Sen var ju det här ett väldigt speciellt case, för att i det här fallet i läget då så var ju inte Annika anhörig till ett brottsoffer i lagens mening. Vilket hon ju är nu. Men då var hon ju snarare anhörig till liksom gärningspersoner, om man nu kan kalla det för det. För de var ju väldigt små barn. Men visst hade polisen kunnat få mer kontakt liksom, i teorin. Men jag för också begripligt någon om de inte hade gjort det i det här fallet kanske. Men man kan ju absolut ringa oss självmant också. Men då gäller det att man vet att vi finns och vad vi erbjuder naturligtvis. Men man kan ju ringa, vi har ju vår telefonjour som är öppen 9-19 varje vardag. Så det kan man alltid ringa. Och så blir man ju då slussad till sin lokala jour där man kan få stödsamtal om man vill det. Eller om man vill ha någon som följer med en till polisstationen. Eller,
okay. Ja. Är det typ så kallade professionella människor som svarar?
Nej, det är alltså man genomgår en utbildning för att bli stödjare, brottsofferstödjare, som är 30 timmar. Så att man liksom, och man ska ju vara, det är ju en process att man ska vara lämplig för att vara stödjare naturligtvis. Och sen genomgår man en utbildning, men det är inte ett professionellt, det är inte utbildade psykologer eller eller så, utan det är ett medmänskligt stöd. Det är ju folk som gör det här på sin fritid, ja, som gör det helt ideellt. Så det är om man vill ha någon att prata med, liksom på ett medmänskligt plan helt enkelt.
Jag är en sån person som tror mer på sånt där när det är ideellt och
ja, men
folk
det
sitter
är viktigt
på sin fritid.
Det är faktiskt väldigt häftigt att det finns folk som gör det här helt volontärt.
Det är väldigt mycket snack i media om att världen är hemskt. Alltså, men tittar man runt så finns det väldigt mycket vackra människor där ute som bryr sig verkligen. De flesta gör verkligen det. Sen tyvärr så är det de som inte bryr sig som syns mest.
Mm. Och särskilt om man inte har kanske så mycket socialt kontaktnät själv. Det har ju inte alla. Och då är det ännu viktigare för dem att de också informeras om liksom deras rättigheter och hur det går till i rättsprocessen och allt sånt. Mm. För det kanske man inte har. Man kanske inte har kontakt med någon som kan ge den informationen.
Jag tänkte på så här, det finns ju väldigt mycket typ hjälp att få för människor som har gamla förövare. Så här, det finns organisationer som hjälper dem så här, och fångar upp dem redan direkt när de kommer ut från anstalt. Finns det någon liknande för brottsoffer? Så här, finns det typ...
Ja, det är ju brottsofferjouren.
Det är brottsofferjouren som finns.
Alltså det finns ju många, det finns ju fler frivilliga eller ideella organisationer än oss. Och alla har ju sin egna nisch så att säga. Och våran är att vi tar emot alla typer av brottsoffer. Det är liksom alla typer av brott. Och det spelar ingen roll liksom vem du är eller var du kommer ifrån eller vad du har varit med om. Och så har vi stöd på eget språk också. Okay. Så vi har över 20 språk. Om man behöver ha stöd på sitt modersmål så erbjuder vi det också. Men sen finns det ju andra organisationer som liksom, behöver man skyddat boende eller... utökat liksom, behöver man professionellt samtalsstöd, då är det ju andra organisationer som erbjuder sådana.
Men hur, kan ni rekommendera det? Kan man gå via er och få hjälp?
Ja, det får vidare? Man. Det är klart att vi erbjuder det. Och det har man märkt nu, apropå det, sen det fanns ju en nationell hjälplinje som tog emot samtal från ja, men folk som mådde psykiskt dåligt och ångest och kanske självmordstankar och sådär. Och den lades ju tyvärr ner i årsskiftet för att ja, omprioriteringar av resurser och så. Och det har vi märkt faktiskt i våran telefoncentral. Att det ringer väldigt många fler personer som inte har varit kanske utsatta för brott. Men som mår dåligt och behöver någon att prata med. Och det, ja, det märks väldigt tydligt. Och det, ja, det är olyckligt för att vi finns ju till för brottsutsatta. Vi vill hjälpa alla såklart. Men vi kan inte ge dem kanske adekvat stöd. Så vi måste hänvisa dem någonstans. Alltså, ja, det finns ett behov av, jag tror ideella krafter är väldigt viktigt.
Mm. Det tror jag också.
I samhället.
Alltså om vi leker med tanken att, vi ser att en person som har blivit utsatt eller sett någon blivit utsatt för ett brott men inte vågar så här, att anmäla. Så här, kan de gå via er då och få hjälp?
Ja, det kan de ju absolut. Och vi har ju vittnesstöd också i domstolarna ute i landet som... just kan också ge information om, man kan få komma och se hur liksom rättegångssalen ser ut, var kommer jag sitta någonstans, hur kommer det gå till, vilka sitter var. Och det, jag tror det är superviktigt, för att det är, jag har ju själv varit med på rättegångar och ibland ganska unga personer dessutom som ska vittna. Och det är jätteobehagligt kan jag tänka mig att sitta där liksom i mitten av salen och man vet inte vad är det jag ska säga, var ska jag börja och... Och där kan vi också erbjuda att man liksom, jag tror det är en trygghet att man kommer till domstolen och så finns det någon som tar emot den och liksom visar den hur det kommer gå till. Och...
Den här podcasten heter Brottsofferpodden. Det är ena delen av det är brott, andra är offer. Liksom. Mm. Eller en del, sen är ju podden också. Och det är väldigt starkt ord. Alltså många människor som intervjuat, så fort jag nämner ordet offer, då blir de så här lite, varför är det så starkt ord tror du?
Ja, nej, men det är väl ingen som vill... Det är klart att det kan vara känsligt att se sig själv som ett offer, absolut.
Rent teoretiskt, om man bara kollar krasst på det, om jag går här nere på gatan och blir påhoppad och blir misshandlad, liksom, så här, jag har inte gjort något fel, men jag blir ett offer och jag går runt och mår dåligt. Så här, jag förstår att det är med skam och skuld, jag har ju kollat mycket på det här. Liksom. Mm. Men är det någonting man kan få hjälp med, eller är det någonting de pratar med oss er också? Eller? Just att se sig själv som att jag är ett offer, men jag har inte gjort något fel. Jag kan stå här med rakt huvud och liksom, så jag har inte gjort något fel. Det är inget fel att vara ett offer.
Ja, och det är ju så här, såklart många. Vi har ju väldigt, väldigt många som kontaktar oss som är utsatta för våld i nära relation till exempel. Väldigt skambelagt. Och man, ja, det är ju väldigt komplicerade brott. Och liksom, ja, men sexualbrott. Och då är det ju såklart att man kanske inte vill se sig själv som ett offer. Alltså det är känsligt liksom. Det är klart att det är inga lätta frågor. Och det, ja, så är det. Det är, sen själva begreppet Man kan ju säga brottsutsatt också. Alltså det finns ju varianter på det. Men det, vi menar ju aldrig att man är ett brottsoffer. Som, det är inte samma sak som att, vara, som att offerstämpla sig. Som att man liksom... Ja, men du fattar vad jag menar. Mm. Det är ju det är ett begrepp som är adekvat ändå. Även om det inte handlar om att man på något sätt är helt... hjälplös eller vad man ska säga.
Killar har ju svårare att sätta in sig. Just för det är den här machokulturen. En kille ska vara tuff. Klara allt liksom. Så att killar har jag lärt mig när jag försöker hitta folk och intervjua det. De vill helst inte sätta sig i den här rollen. Så att, och därför vill jag ofta ha mer killar också som kan stå upp för det liksom.
De vill inte se sig själv som, nej, som brottsoffer?
Nej, helst inte. Helst, det är den här, jag tror att den här offerordet.
Okay.
Mm. Brottsutsatt, tror jag. Hade man ändrat om det till brottsutsatt så hade det låtit bättre. Mm. Så här, jag är inget offer. Liksom. Så här, jag, vad menas med det? Liksom. Mm. Så här, men det är ett ord som blir utsatt, ett offer. Liksom.
Ett laddat ord.
Det är väldigt laddat, väldigt laddat ord. Så här. När jag tänkte på den här podcasten från första början så var det att jag ville döda ordet offer. Man ska inte se det som att det är... Man sitter där och med så här, någon filt och tycker synd om sig själv. Så det är så många tänker så här, från de här ordet offer. Eller människor som tycker synd om sig själv. Liksom.
Ja.
Men så är det inte.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men ska vi backa bandet lite? Eller backa bandet? Jag tänkte för typ 2-3 år sedan, va? Så hände någonting i ditt liv.
Mm. Där. Då blir vi ju kontaktade och familjen får frågan om vi vill ställa upp på, och ja, frågan från början är väl egentligen helt enkelt väldigt rak. Tror ni att era barn verkligen gjorde det?
Hur skönt var det att få den frågan?
Ja, det var klart, såklart jätteskönt. Men vi får inte glömma att vi har i 15-16 år då levt med att du vill inte ha med en enda journalist att göra. Alltså. Så att du vågar ju inte riktigt lite på, alltså, vad är det här för människa och vill den väl? Och vågar vi gå på det här och undersöka det här och... Det stöttes och blöttes väldigt länge och killarna fick ta beslutet helt enkelt.
Var du glad när de fattade beslutet att säga ja till den här intervjun?
Ja, det var jag. För jag tyckte att, eller jag visste ju att de hade många frågor och inte så mycket minnen. Mer kanske känslor och intryck och så här. Och de behövde ha svaren oavsett. Och det var också så de formulerade sig. Att oavsett vad sanningen är så behöver vi behöver få den nu. Ja.
Kan man verkligen förstå. Mm.
Ja, verkligen. Alltså. Mm. Det måste ha varit hemskt att leva att jag har mördat någon, men jag minns inte.
Nej, de så, säger att jag har gjort det, men jag har inte en aning.
Det är ju det är svårt att föreställa sig.
Ja, verkligen. Verkligen. Och men så drar den här journalisten igång den här proceduren och det visar sig att de faktiskt var oskyldiga.
Ja. December 2016 får vi för första gången ta del av förundersökningen. I pappersform, skrivet format. Och där och då förstår vi ju att det här är ju helt uppåt väggra. Det är också första gången som vi får ta del av hur förhören gick till. Vad barna utsattes för när vi satt där ute i väntrummet och trodde att allt gick bra och barna mådde bra.
Ja, jag kollade lite på det där igår. Alltså, bara, jag fick typ ont i hjärtat när jag tittade på.
Jag fick mardrömmar efter jag såg de där intervjuerna. Så det var helt...
Ja, hemskt alltså att få gå till på det där sättet. Ja, vad ska man säga om det? Jag vet inte. Så här, det är väl, ja, just vad polisen har gjort, det får stå för dem. Liksom. Så jag hoppas att de står för svars. För jag hade en fråga kring det också. Har du fått någon så här... Har de sökt upp dig? Har typ sagt någonting? Är jag ledsen? Eller så?
Ja, några stycken har faktiskt kontaktat oss och bett om ursäkt. Och verkligen... känslomässigt och äkta bett om ursäkt för att det blev så fel.
Det är ju jätteintressant. Hur går det att ta emot den ursäkten?
Ja, men det var inga större problem, för då hade ju Christian och Robin faktiskt efter förundersökning nummer 2 blev helt avskrivna från skuld med ett nytt åklagarbeslut. Och då, det var ju en otrolig bekräftelse, framförallt för killarna tror jag. Så att det var ingen som hade några problem med det där och då.
Mm. Så 2016 hände, det var allting som slogs om kull 1998. måste slås tillbaks 2016.
Ja, med en oerhörd rädsla på
Men
vägen.
Hur tänkte du, alltså, när ni visste att ni skulle få ta del av liksom, förundersökningen och se de här filmerna, alltså, vad, hade du kunnat ana vad du skulle få se? För det, så här, det blev ju så här, men det var ju, fanns ju inget erkännande. Eller var, liksom, var det här allt de hade? Men så här, vad trodde du att det, att skulle komma fram? Eller hade du liksom någon aning om det?
Nej, jag vet inte. Alltså, du har gått med och levt med det här och hållit det inom familjen bara i 16 år. Och så får du det här och... Alltså känslan, alltså du hade ju nästan inte vågat hoppas på att det verkligen är så här. Men det är ju naturligtvis för killars skull så önskar du inga hellre.
Mm.
Och det fick vi ju verkligen bekräftat då. Men det var oerhört starka känslor och i, på våren 17 innan dokumentären släpps, då är det första gången vi tar del av de här videoförhören. Och det var fruktansvärt, verkligen. Se de här små killarna som utsätts för det här och på sättet de utsätts och vet då att där sitter vi och har ingen uppfattning om det här och helt lita på vad vi fick för betryggande garantier av myndigheter och samhällsbärare där och då. Så
det... Fick du någonsin känslan att du kunde gjort något mer? Att du...
Nej, för där och då gjorde jag nog vad jag... Alltså jag fick ju aldrig... Jag kände ju inte till några, att vi hade några rättigheter, att vi kunde kräva jurister eller advokater för oss och våra barn, eller att vi kunde ha begärt en bevistalan. Så det vet jag idag. Men det hade vi ingen aning om då. Det var ingen som berättade. Och sen kränkningen av att förstå att man... Alltså jag kände det ju som en... Att jag hade varit en bricka i en spel. För att periodvis så blev vi uppmanade att möta barnen i det här och hemma och på kvällen och så här, visa barnen att vi är inte rädda för att prata om det här och vi vill gärna lyssna på vad det var som hände. Alltså vi agerar ju nästan förhörsledare vi också. Och när det var jobbigt, barnen inte ville åka till polisstationen för ännu mer långa dagar, så pushar vi dem ju. Ja, men nu åker vi och så berättar vi det där sista som fattas, så blir det bra sen.
Så blir det
är ju fruktansvärt som mamma att veta att det där gjorde jag. Och jag gjorde saken värre. Utan att veta det. Men i alla fall. Jag gjorde det.
Ja, vad skulle du ha gjort? Liksom?
Ja, exakt. Ja, nej, exakt. Men det var fruktansvärt.
Nu var det en pojke som hette Kevin som blev mördad. Alltså, ja. Det träffade hans mamma. Har haft någon kontakt med mamman. Och det kom lite i skymundan det där. Va? Just mordet i sig. Det blev mest att pojkarna blev uppmärksamma.
Ja, ett jättehallå i media och överallt. Och under väldigt lång tid. Och där och då hade vi... Jag kände ju inte Kevins mamma. Kan jag lägga till också att Kevin var ju Robins allra bästa vän i det här. Så att, men nu efter den här att killarna blir fria från skuld i det här, så har vi ju haft möjligheten att lära känna både Patrik och Therese, Kevins mamma och pappa. Och idag har vi en väldigt fin gemenskap, hela vår familj och de två.
Ja, vad skönt att höra.
Ja.
De önskar man också att hade fått stöd och erbjudande.
Absolut, de har ju också levt med en grad, lögn också. Lika länge som vi har gjort, även om vi har gjort det i hemlighet.
Mm. Mm.
Ja, för varje gång det här blir ett mediafall som har varit extremt, så, här, ja. Då, så blir de påminna om sin son som har förlorat. Så men hur var det här, apropå media, hur var det med den här mediastormen som hände 2018 var det va? 2017, det började igen.
Ja, när dokumentären släpptes. Ja. Ja, nej, men det var nervöst. Alltså när dokumentären hade gått så åkte vi upp hit till Stockholm och hade en presskonferens tillsammans med killarnas advokater och så här. Och det var mycket, mycket nerver och kanske hos mig själv i alla fall, framförallt för att vi var så misstrodda och blev så utmålade i media. Alltså, och det var, först var det en lek som gick över styr och sen var det med berått mod och alltså den här har ju bara... förändrats och blev grövre och grövre i media med åren. Och du var ju fullkomligt livrädd. Hur kommer de att behandla oss nu? Hur kommer de att bemöta oss? Men det var också en oerhörd lärdom för att vi fick väldigt respektabelt mottagande och väldigt fina frågor.
Hur har samhället ställt upp utöver, alltså om man tar bort polisen, har samhället ställt upp då när det hände? Mm. Alltså, de sa inte vilken hjälp du skulle få över sig, så jag antar att de inte ställde upp speciellt mycket då vid händelsen. Men sen? Så här.
Ja, nej, men i efterhand, du tänker på om vi har blivit erbjuden någon hjälp eller så nu och hantera det här. Yes. Nej. Den har vi ju sökt själv på olika sätt, men det ser också väldigt olika ut för olika individer i familjen.
Okay.
Men vi är olika och måste få ta det på olika sätt.
Ja, vi är olika individer.
Mm.
Ja, men du har en bra kontakt med Kevins mamma idag. Det måste i alla fall vara skönt.
Absolut, och pappa också. Vi driver en stiftelse tillsammans för just Kevins skull.
Ja, vad fint. Mm. En jätteintressant fråga tycker jag. Det är så här, hur ser du på det svenska rättsväsendet idag?
Ja, men alltså, idag har jag en dotter på 9, snart 10. Jag kanske har mina tvivel, och det har jag, och jag ser och känner inför olika områden som jag tycker behöver lyftas och som man aldrig får sluta och titta utifrån och in på, så att vi kan vidareutveckla det hela tiden. Men jag är också väldigt noga med att jag kan inte ingjuta annat än förtroende till min dotter, för jag anser att det är väldigt viktigt, för det är ju ändå grundbulten, och de ska finnas där för vår skull om och när vi behöver det. Så vi måste ju våga lite på det.
Ah.
Så att, att det fungerar liksom, och att hjälpen finns där.
Tror du själv att det fungerar?
Ja, jo, men det är ju stor skillnad idag, och det är jag ju tacksam för, och sen kan jag nog känna tvivel, men idag skulle jag ifrågasätta det på ett annat sätt.
Ah.
Och se till att det, att jag får reda på vad har jag för rättigheter.
Om jag förstår det hela rätt, nu har jag inte förstått för alla fall i Sverige, men det här var ju något extremt fall.
Mm.
Så här, det var ju jättekonstigt hur det gick till. Sen hittade de någon annan människa, eller någon person som troligtvis var skyldig. Jag säger inte att jag vet, men så de bara missade det. Så här.
Och från början var det en drunkningsolycka, och så blir det ett sexualbrott, står det då. Ett misstänkt pedofilbrott. Och så, ja... Nej, den där historien kan göras hur lång som helst.
Spårade ur helt enkelt.
Ja, det gjorde det från första dagen, första förhöret.
Mm.
Men alltså, om jag skulle säga, nu hoppas jag inte någon annan mamma kommer vara med om något liknande. Men vi ser att det händer någon annan som, på något liknande sätt. Vad skulle du ge dem för tips då?
Ja, nej, men kanske framförallt det jag saknar. Jag hade ingen att bolla mina tankar och alla mina rädslor och funderingar och frågor med. Jag jagar febrilt efter information och stöd och både åt mig och familjen. Och hade någon, alltså jag fick ju ingen information om att vi hade rätt till bevistalan och allt det där. Hade till exempel brottsofferjouren blivit känd för mig, så hade jag ju haft en möjlighet att ha någon som jag kan bolla tankar med och få guidning i vem jag ska kontakta eller vart jag bör vända mig eller... Vad har jag för rättigheter, och då bör jag ta tag i det här. Och, ja, så efterfråga era rättigheter och be om hjälpen. Ta den som finns.
Mm.
Mm.
Och då finns ni där, om det skulle vara så. Speciellt om det blir någon som har blivit... Alltså, någon, det blir svårt att förövare, det förstår jag. Det måste vara ett offer.
Men vi anser att anhöriga till förövare också är offer för brott. Alltså, de drabbas ju också. Tycker inte, de kan man inte heller glömma bort. Så vi nekar inte stöd om man hör av sig av den anledningen heller.
Finns det några när ni nekar stöd?
Nej, alltså de vi nekar är sådana som egentligen ska någon annanstans, som inte är utsatta för brott. För så mycket måste vi ändå smala av det.
Ja, jag förstår.
Men annars nekar vi ingen stöd.
Ja, men vi pratar vidare med det, Liv. Så här, jag intervjuade en tjej i några avsnitt sedan, som heter Maria, som blivit utsatt för hederrelaterat brott.
Mm, Maria Rashidi.
Ja, exakt, så hon var med i den här podcasten. Och jag undrar lite, har sån brott ökat eller minskat? Så här.
Det kan jag inte svara på rak arm. Men det finns ju ett stort mörkertal där. Och det är svårt för oss att nå folk som är utsatta för hedersvåld också. Det är ju oerhört komplicerat eftersom det liksom är familj involverat. Men vi har en bok om det här ämnet. Vi har liksom utbildat våra stödpersoner på våra jourer om hedersvåld. Så att vi har absolut beredskap att ta emot folk som är utsatta för hedersproblematik. Men vi behöver nog fler där. Det är inte liksom den största gruppen som kontaktar oss i nuläget. Men det vill vi ändra på.
Vilken är den största gruppen som kontaktar dig?
Det vanligaste, alltså de vanligaste brottskategorierna är liksom misshandel, hot, ofredande. Liksom lite sådana här jag vet inte om man kan kalla det mängdbrott, men den typen av brott är de vanligaste.
Och de minst vanliga då? Är det heder, kanske?
Alltså, ja, det är alltså hatbrott typ är ju inte så vanligt i nuläget, men där har vi faktiskt ett samarbete med polisen just nu där vi ska gå ut med en stor kampanj, för vi ska försöka också nå fler hatbrottsutsatta. Så både så att de polisanmäler och också, men att de kan kontakta oss och få stöd. Så vi försöker liksom, vi försöker nå de här grupperna som vi har svårt att nå i nuläget. Men det är ett exempel kanske på en mindre vanlig brottskategori så, i nuläget, tyvärr. Eller det är ju i och för sig bra om folk inte blir utsatta för hatbrott, men om man blir det vill vi gärna att de kontaktar oss.
Ja, jag förstår. Alltså, när Maria sa ju också att de vågar ju knappt.
Nej, och det förstår man ju. Ja. Men då är det ju bra att veta att man kan vara anonym och att liksom vi har tystnadslöfte och så vidare. Det finns stöd att få.
Ja, det är skönt.
Och vi står liksom, vi är ju naturligtvis liksom helt emot all form av hedersvåld och förtryck. Så det kan man ju inte nog understryka.
Nej, jag förstår det. Ja, det är viktigt där. Det är jag har hört att det ökar, men jag vet inte. Så här,
som det får, jo, men det gör det säkert. Och som sagt, stort mörkertal.
Mm. Hur ser ditt liv ut idag då?
Ja, jag bor på landet, tillbaka i hemkommunen. Gift, dotter, barn, två stycken. Så ja, jag mår bra. Jag njuter av att tillvaron är som den är och att jag är jag och att jag är där jag är i livet idag.
Du ser. Så här, det känns som att du har gått vidare från allt som hänt. Nu sitter du här och drar upp det igen. Men...
Ja, men absolut. För alltså, jag tänker att vår historia är vår historia. Och den går aldrig att ta bort. Den bär vi med oss. Men vi kan välja hur vi tar med den oss i framtiden. Vi behöver inte gå och vara bitter och älta hur det kunde ha varit kanske. Utan nu behöver vi se var vi är idag och vilka möjligheter vi har idag. Som vi så länge aldrig trodde vi skulle få. Och vara tacksam över det. Och kanske också, ja, som idag när jag har fått vara med brottsofferjouren och få berätta min personliga, mina upplevelser och mina känslor. Och få beröra och få nå ut och kanske tända en låga hos någon som faktiskt har verktygen och kunna gå ut och påverka så att det verkligen blir till det bättre.
Ja, skönt att höra. Det känns verkligen på dig som att du har gått vidare. Du sa ju själv att du hade förlåtit. Ja. Och det är ju jag gillar det verkligen jättemycket. Så att inte den här historien äger dig, att du äger historien.
Nej, men den får inte göra det mer. Det är färdigt.
Det är färdigt.
Men jag tyckte redan när jag såg dokumentären, Annika, att den var ju skitjobbig att titta på alla sätt och vis. Men jag tyckte ni i familjen ändå hanterade det så bra på något vis. Alltså utifrån de förutsättningar ni hade liksom. Det var ju inte någon lätt situation. Men ni var så... Ni verkade inte vara liksom bittra eller arga. Alltså jag tyckte ni var så liksom storsinta i det här. Jag blev imponerad av det faktiskt.
Ja, men det är fint att höra.
Det var just det, liksom inte något agg så. Utan det var mer att ni var ledsna över att det hade blivit så fel.
Exakt. Men så är det ju. Och alltså vi trodde ju under lång, lång tid i vårt liv att den här dagen kanske aldrig kommer.
Mm.
Men den kom. Och vi kan ju inte då älte och sörja och vara bittra på det som har varit, för då förtar det ju faktiskt vad som vi har där och då idag och framåt också.
Men du måste ha varit arg under några perioder?
Ja, och som jag sa tidigare, den här dagen när vi såg den här videoförhören, det var, alltså då mådde jag riktigt dåligt under en längre period, för det var fruktansvärt ur så många olika vinklar då. Men som mamma och sveket och från samhällsbärarna och allt det här.
Du ser ändå på en ljus framtid.
Oja.
Ja, skönt att höra. Och Liv, du då? Vad har du att säga om brottsofferjouren och framtiden?
Framtiden? Ja. Ja, men som sagt, vi behöver nå ut till fler. Det är vad jag jobbar med och var liksom också en del av varför jag är här idag. Så att det är liksom mitt mission. Jag vill att alla ska känna till att vi finns och att man kan få stöd av oss om man har utsatts för brott eller om man är anhörig eller ett vittne.
Det räcker med att man har frågor kanske. Ibland är man ju osäker på om man har blivit utsatt. Jag intervjuade en kille som han visste inte ens om han hade blivit utsatt.
Precis.
Ja, men då ringde han fel linje tyvärr. Så den första hon svarade, det var något jättekonstigt som han lag på. Så här, men det var inte till det han ringde.
Nej.
Så här, och det var också därför jag frågade mig vad han hade för typ av människor som svarade. Så
nej, men det är ju jätteolika vad man vill ha. För, alltså, en del vill ha liksom komma till jouren och träffa någon och prata. Men en del vill ju bara ha ett samtal eller två. Man kanske undrar någonting om hur kan jag få brottsskadeersättning eller ska jag polisanmäla det här, hur gör jag då? Alltså det kan ju vara rent praktiska grejer också som man behöver hjälp med.
Får man svaren oftast nästan direkt och får man hjälp oftast snabbt också? Eller?
Ja, vi försöker ju liksom svar inom några dagar. Sen är det är ju som sagt ideella krafter som gör det här. Så att det är liksom inte dygnet runt service riktigt så det kan variera lite. Det ska vara likvärdigt stöd, så likvärdigt som möjligt i hela landet. Men olika jourer har lite olika förutsättningar och liksom olika mycket finansiering och sådär. Så att det är, men inom några dagar absolut ska man bli kontaktad.
Varför tror du är den största anledningen att folk inte hör av sig?
För att de inte vet att vi finns.
Det är så?
Ja, det tror jag absolut.
Så alla som lyssnar på det här, brottsofferjouren finns.
Ja, ring 0200 21 20 19.
Jag kommer skriva det här numret också när jag lägger ut det här avsnittet, det lovar jag. Är det något mer ni vill få med? Jag kan sitta här jättelänge, känner jag.
Man kan prata om det här.
Det var trevligt att vara med.
Det var jättekul att vara med. Stort tack för att vi fick komma hit.
Ja. Det är verkligen jag som ska tacka och jag hoppas jag får prata med dig ena som sagt. Annars får du ge dem bägge en stor kram från mig.
Det ska
jag.
Mig också.
Ja. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså, nu har inte jag har sett dem på tv så nu kanske visar någon helt annan bild i verkligheten. Man vet, ja, men de verkar genuina och snälla. Liksom. Så jag får typ, mitt hjärta bara, va?
Ja.
Ja, så att ja, men tack så jättemycket till er båda.
Tack själv.
Så hörs vi och ses snart igen, det lovar jag. Och tack till alla som har lyssnat också.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Brottsofferpodden. Vi vill gärna att ni sprider detta avsnitt på sociala medier så andra som behöver hjälp av brottsofferjouren kan få den hjälp de behöver och har rätt till. Vi vill som vanligt tacka dig för att just du lyssnar på oss. Tack.
Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Kände aldrig ensam med minnen du bär på. För skulden ligger hos den som begår, hos den som begår, hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.